Hallå allesammen. Hur är det man ska hålla den här nu då? Är det så? Sån? Och hålla nedast. Sån. Ja. Jag har glädjat mig till att få prata idag. Ibland tänker man att det är minst lika mycket för ens egen skull man ska predika. För man bygger sig upp medan man läser och förbereder sig. Så jag hoppas att er också får nå ut av det. Men jag tycker det är svårt att komma på teman. Men tema blir ändå mycket det som Brita var inne på nu. Alltså Guds personliga intresse i dig. Och att han personligen bryr sig om att komma in i ditt liv. Och hur stort det är. Och där kommer man in mycket på tacknämlighet. Också varje gång man upplever något som Brita förtalt att Gud faktiskt finns på riktigt och han finns för mig, så blir man ju så otroligt tacknämlig att det finns något mer i livet än det här jordiska. Det finns en Gud, det finns ett andligt liv och vi får uppleva det, och det är spännande att vara kristen. Det är väldigt häftigt. Och det är också första advent idag. Och advent betyder ju ankomst. Och jag tänkte lite på det att vi nu ska vi vänta in julen. Vi ska fira att Jesus kom. Guds gåva och räddning till mänskligheten. Och då tänkte jag på det som en sån här tidslinje. Att det finns ju en tid innan Jesus kom. Och så är det Jesus där med försoningen och korset. Och så är det en tid efter. Och det fanns troende människor före Jesus kom. Och det finns troende efter. Men det är liksom Jesus som var huvudbudskapet hela tiden. Det är att Jesus skulle komma. Att Gud skulle sända en befriare. Som skulle frälsa oss från våra synder och från syndens lön som var döden. Och befria oss från allt som skilde oss från relationen med Gud. Det är det som har varit huvudbudskapet i världen, i skapningen hela tiden. Men de som levde innan Jesus, de fick tro på att han skulle komma. De fick tro liksom på det i framtiden. Och vi som lever nu, vi får tro på att det allerede har hänt i dåtiden. Och de som levde då när Jesus faktiskt kom, de var tvungna att förstå att oj, nu är han här. Det kan inte ha varit så lätt det heller. Men vi, och det här att vi nu ska lyckas minna oss på det här att oj, det där stora, det har ju skett. Och det är en verklighet och vi får leva i det. Det är något vi kan behöva minna oss på daglig. Och det var nog inte så lätt för dem som levde innan Jesus heller. Att lyckas hålla kvar den tanken. Att leva i det hoppet på att det skulle komma en befriare. Och jag tänkte faktiskt börja med att läsa lite utifrån Lukas 11, nämligen Herrens bön. Och det gjorde jag lite utifrån det här att jag tänkte på det här att tänk de som faktiskt var där och begynte att känna att det är han. Vi har han här. Vi har frälsaren Jesus här. Och då i Lukas 11, kapitel 11 och versen. Så står det, mens Jesus var på ett städ och bad, sa en av disciplerna hans till han, då han var färdig. Herre, lär oss att be, slik som Johannes lärt disciplerna sina. Och då tänkte jag på, jag fantiserar om detta, att tänka och faktiskt ha Jesus framför sig. Man har skönt liksom att frälsaren är här och man kan spöra han om ting. Och de har sett att han går undan och ber. Och att kunna då få fråga honom, liksom, hur gör man? Ganska cool upplevelse att kunna göra det. Sen just Herrens bön, eller här Fader vår som den heter på svenska, har inte jag riktigt haft något förhållande till, känner jag. Jag växte upp i en icke-frikyrklig menighet som var lite mer som statskyrkan, och där läste man Fader vår lite som en sån ramsa eller som text som man bara sa igenom. Och då betydde det liksom inte något speciellt för mig så. Och jag har också hört undervisning om att den bönen inte gäller nu. Det var en bön som gällde i den gamla fakt. Och nu så är det ju redan fullbrakt, det som vi läser i den bönen. Så det är mer den undervisningen jag också hört innan. Och inte tänkt så mycket mer på det. Så därför blev jag lite så förvånad själv nu när jag förberedde mig. Jag hamnade lite i den bönen. Och begynte få lite mer utav det som står där. Som jag vill dela då. Men jag ska begynna och läsa igenom den. De frågar ju honom, lär oss att be. Hur gör man? Och då säger Jesus till dem. När ni ber ska ni säga. Vår far, du som är i himlen. Låt ditt namn vara helgat. Kom med ditt rike. Ske din vilja som i himlen, så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och tillgi oss våra synder. Och också, för också vi tillger världen som står i skyld till oss. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. Och det första jag märkte när jag läste lite i de här bibelkommentarerna och jag läste lite runt och så, var att den här bönen nog inte var tänkt att läsa som en ramsa. Det var inte tänkt på något som man bara skulle ta så bokstavligt och bara upprepa. Utan att man mer kan se det som att man skulle be utifrån principer. Eller att det var något man skulle göra till sitt egna. Och det finns faktiskt en del bra poäng att få med sig här. Och det för allra första är det att Jesus säger att vi ska be vår far. För de var inte vana vid att be till Gud som en far. Och bara det i sig måste ha varit ganska stort för dem. Men Jesus bad ju till Gud som sin far. Och nu sa han till dem att så kan ni också be. Alltså att bön inte bara ska vara det här religiösa som de skulle göra i synagogorna. Utan de kan gå till Gud personligen och säga far. Och sen det här. Kommer ditt rike. Det kan man också tänka så här, ja men Guds rike har ju kommit genom Jesus och så. Men det är också så när jag läste lite kring det var att det nog också kan betyda liksom verkligen så här. Kom ditt rike här och nå i min situation. Alltså inte bara som en sån här allmän grej. Kom ditt rike. Utan verkligen så här, i den situationen jag står i så vill jag att du kommer med övernaturlig hjälp. Jag ber att du kommer och ingriper här. Du som är i din andliga sfär, i ditt rike. Kom ner här. I den här jordiska sfären. Ingrip, var här med mig. Visa att det går att se dig redan här på jorden. Det är ganska starkt. Och det måste också varit häftigt för dem, tänker jag. Det var liksom inte längre det här att gå och vänta på Gud. Att han skulle komma om kanske 100 eller 1000 år. Utan han kan börja komma in i ditt liv nu. Och ingripa. Och så står det att hans namn ska vara helgat. Och på bibelspråk så pratar man ju om någons namn. Som lite så här hela den personen. Alltså att någon står för sitt namn, det är liksom det är det den personen är, det är det den står för. Och det är också som att säga liksom, Gud, fortsätt att visa att du är den du är. Fortsätt att agera utifrån ditt ord. Gud är ju densamme. Och han är helig, han är god, han vill oss väl, han vill frälsa oss. Och, liksom, och då att säga, låt ditt namn vara helgat, det betyder liksom, låt det igen visa sig. Agera fortfarande utifrån det du sagt. För Gud kan ju inte agera på ett något motsatt sätt mot det han har sagt. Och så ber man ju om att hans vilja ska ske, som i himlen och så här då. Och det tänker jag, det är lite det som man får se de där stunderna, de där guldkornen. När man plötsligt när Guds vilja verkligen sker på jorden här och nu. Plötsligt så ser man någon bli helbredad. Man ser någon bli upprättad. Man ser någon få liv, man ser någon ta emot den helige ande. Det är Guds vilja som himlen och såg på jorden. Och så kan man be om sitt dagliga bröd. Och det behöver inte bara betyda bröd, det kan betyda alla våra materiella behov, alla våra vardagliga behov. Han vill sörja för det. Och så kan man då be om tillgivelse. Eller det finns tillgivelse hos Gud. Och det är också ganska självklart att Gud inte vill att vi ska ledas in i frestelse eller vara i det onda. Så om man nu inte tänker det här som en sån här ramsa man bara skulle gå igenom, utan tänker det här utifrån att så här går det att komma till Gud, så finns det ganska mycket där, tycker jag. Jag tyckte jag såg det på ett lite annat sätt. Och att verkligen få med sig det. Kunna be personligt till Gud. Som en pappa som bryr sig om våra liv. Som kan ingripa med övernaturlig hjälp. Från sin andliga sfär. Och sen ska jag läsa vidare lite. I det som kommer efter. Först så kommer ju den här berättelsen om en vän som kommer vid midnatt. Ja. Och sen i vers 9. Därför säger jag dere, be och det ska bli gitt dere. Let och dere ska finna. Bank på och det ska bli öppnet upp för dere. För världen som ber, han får. Och den som letar, han finner. Och den som bankar på ska det bli öppnet upp för. Vem av dere som är far och som har en son som ber om bröd vill ge han en sten? Eller om han ber om en fisk vill ge han en slange istället för en fisk? Eller om han ber om ett ägg vill han då by han på en skorpion? Visst av dere som är onde vet vårdan dere ska ge goda gaver till barna deres. Vår mer ska då deras himmelske far ge den heliga ond till dem som ber han. Där kommer det igen att Gud är vår far. Det kommer igen att han vill ge till oss. Och också att det kanske framförallt gäller då den heliga ande och de andliga gåvorna. För det är det som är de största gåvorna. Det är det han säkert främst vill att vi ska få. Och vi har ju numera då rätt till den heliga ande genom Jesus. Som sagt, det är Jesus som är nyckeln till allt. Och är vår frälsning. Och då kan man också tänka det här att i det här att vi kan be till Gud. Att vi har treenigheten med oss. Att vi tänker oss att vi kommer till Gud Fader som är god far. Som vill välsigna oss. Som har välsignat oss. Som har utöst anden över oss. Som har gett oss rätt till det. Vi behöver inte vara rädda eller tveksamma inför honom. Vi kan gå till honom helt trygga. Och vi har då rätt till det genom Jesus. Som är vår väg. Och sen finns då den heliga ande. Och jag läste också någon sån där bibelkommentar. Kring att liksom, det är den heliga andes uppgift. Att få verka genom oss, att få välsigna oss, att få utösas över oss, som att det gör han glad när han får samarbeta med oss och göra Guds vilja här. Så alla tre är liksom för oss och vill samarbeta med oss och vill att det ska få flyta genom oss. Yes. Något annat jag tänkte på också, som jag väldigt ofta tänker på, speciellt när jag ska predika, är också det här med att, i alla fall för mig, att en väldigt stor del av kristenlivet, det är också det här att bara ta tid med Jesus. och vara i hans närvaro utan baktankar. Annars har jag ju väldigt lätt för det här med att fastna i att jag bara ber väldigt hjärtligt när jag söker svar på någonting. Eller när jag tränger hjälp med någonting. Men det här då med att bara ta tid med Jesus bara för att. Och då står det i psalm 1. Att den som har sitt behag i Herrens ord och läser det dag och natt. Att han är som ett träd planterat vid vatten. Som bär frukt i rätt tid. Och bladen vissnar inte och allt han gör går väl. Alltså vi behöver inte alltid veta varför vi går till Jesus eller har någon anledning till det, utan bara att vi håller oss nära honom och går till han först gör att det också kommer gå bra för oss. Och jag tänkte lite på det här med att förbereda en predikan är lite som att gå igenom så olika faser. Nästan som man går igenom en så här kris eller sorgperiod med olika faser. Så kommer det först en så här period av förnekelse. Man tänker så här, jag har gott om tid, jag tränger inte tänka på det. Så här, ja, det är långt borta. Sen så kommer det lite närmare och så plötsligt kommer det lite sån, en fas av liksom motstånd. Och så här, nej, det ska jag nog inte ändå, jag har ju ingenting att ge. Jag har ju inte fyllt på med något just nu, det är nu bättre än någon annan gör det. Jag frågar Rickard om han kan ta det istället. Det är nu bäst jag hör av mig till Lars nu och säger att jag skippar det. Och sen så kommer det en ny liten fas. Okej, man börjar liksom acceptera faktum. Och så tar jag tag i det och tänker ja, men då får jag åtminstone börja fylla på lite nu då. Och så går jag till Gud och så bara ägnar jag tid samman med han. Lite extra mycket den uken då. Bara lyssna på predikningar och bara läsa i Bibeln och bara är i bön utan att veta vad det ska leda till, men bara är med han. Och så bara känner man den där glädjen som börjar växa av att jag gör det. Och bara massa glädje och inspiration och bara, åh vad underbart. Och så plötsligt har man ju någonting att dela när dagen är där. Och då tänker man ju som vanligt, varför lever jag inte alltid så här? Varför tar jag inte alltid så mycket tid och bara är med Jesus, för det är så underbart. Och jag såg också det någonstans att gammeltestamentligt språk, man sa liksom att Guds närvaro i sig själv var källan till all välsignelse. Till exempel i Josua kapitel 1 vers 5. Så säger Gud till Josua att jag ska vara med dig. Precis som jag var med Moses. Och därför kommer allt du gör nu gå väl. Så var Gud med en, om han var för en. Då var det en garanti på att men då, nu kommer saker ordna sig. Och vi kan också läsa då i Psaltaren 23. Den kan ni säkert. Herren är min hyrde. Herren är min hyrde, jag manglar ingenting. Han la mig ligga i gröna ängar. Han leder mig till vilens vann. Han förnyar min själ. Han leder mig på rättfärdighetens stier för sitt namns skyld. Jag sällan om jag må vandra genom dödsskyggens dal fryktar jag icke något ont. För du är med mig. Din käpp och din stav, de tröstar mig. Och så vidare. Och där kommer det igen, för du är med mig. Och det står ju inte att vi inte ska möta ting eller gå i dödsskyggens dal, för vi möter ting. Och det är mycket ont i den här världen. Men vet vi bara att Gud är med oss, så kommer det gå bra ändå. Och jag tänkte på, jag har ju en liten dotter som heter Hanna som är 3 år imorgon. Och när hon vaknar på natten så kommer det väldigt instinktivt i mig att det jag säger till henne i den stunden är liksom, Ja, men så jag gumman, det går bra. Mamma är här. Och då blir hon ju lugn och somnar igen. Bara jag säger liksom, mamma är här. Och då vet ju hon att är mamma här, men då är jag hungrig så kommer jag ju få mat. Behöver jag hjälp att sova så kommer jag få hjälp med det. Alltså vad det än är så blir det bra, för mamma är ju här. Och det är precis så det är med Gud och Jesus. Bara vi är med han så kommer det ju gå väl. Och Gud är ju alltid nära. Han är ju oföränderlig. Han bor ju i oss genom den heliga ande. Men vi kan ju också lite välja det här, hur mycket vi är i den närheten vi. Och hur mycket vi faktiskt brukar tid samma med han. Men det är ju en underbar trygghet att veta det. Han är där. Och då går det bra. Jag vet inte om ni har hört den här. Det sägs ju att också här i salmen 23 där det står att din käpp och din stav de tröstar mig. Så vet inte jag om det här är sant, men det sägs ju att de gamla patriarkerna också då skrev in i sina stavar det som Gud hade gjort för dem. Och när de då sov på sina stavar så tröstade de, för då blev de minnat på vad Gud har gjort. Och att han var med dem. Och jag tänkte lite på det här vad Gud har gjort för mig. Och så på min egna stav då. För det är också speciellt, kanske det är vanskliga perioder, så är det väldigt fint att kunna se tillbaka på de här lite så extra tillfällena där man verkligen har sett Gud lite extra. Där han verkligen har synts här på jorden med sitt rike. Och jag tänkte jag skulle dela några av de grejerna. Jag tänkte också lite så allmänt på min ungdomstid som kristen. För jag växte upp i en menighet då som inte var så väldigt andlig, utan som var mer statskyrklig. Men jag hade en tro hela, ända sedan jag var barn, som var väldigt stark. Och alltid, ja, den har bara funnits där i hjärtat. Men så när jag var 13-14 så kom jag med i pingst och kom med i en ungdomsgrupp där. Mina föräldrar har varit uppväxta i pingst, så det var ingen nytt i vår familj eller så. Men då kom liksom jag också in i den miljön. Och jag minns liksom den känslan av att folk stod upp i lovsången när de räckte upp händerna. Och man såg den där glädjen. Och jag minns att det var något sånt möte och det var tid för lovsång. Jag ställde mig upp som de andra. Och man kollar ju lite så, hur ska man göra? Liksom. Ska man ha uppe händerna eller inte? Och jag minns att jag själv reflekterade någonting kring det här. Att som ungdom så är man ju lite så placerad. Man ska inte bry sig så mycket. Man ska inte visa liksom direkt att man tycker något är så coolt eller sådär. Men jag minns att jag verkligen kände i den stunden att det här går jag bara all in på. Så jag älskar det här. Liksom. Äntligen. Kristen fullt ut. Liksom. Här är jag hemma. Där fanns det liksom ingen sån skam eller så. Utan det var bara, wow, jag får bara leva ut min kristna identitet. Och det var jättehärligt. Och det var en väldigt så härlig tid där att få vara tonåring och få uppleva det här. Allt det här spännande liksom, att Gud finns. Att det går att få uppleva andedop och den heliga ande och andens gaver. Och folk som profeterar. Och det var så spännande att få komma in i den världen. Och jag kommer ihåg ett tillfälle när vi var ett gäng tjejer, kanske 4 stycken, som vi hörde talas om att det skulle vara ett möte i en by. Det skulle vara en man som hette Bosse som skulle komma dit. Och han kallades för profetbosse. Han brukade alltid profetera. Och vi liksom bara drog dit med en bil med höga förväntningar. Och det var ett sånt där livsförvandlande möte. där den här Bosse då gick. Jag tror han gick till alla i rummet och gav något personligt till var och en. Och för mig som inte hade upplevt det innan var det ju verkligen wow. Att få en hälsning från Gud. Rakt in till mig och min framtid. Och jag fick skriva ner det på en lapp liksom, och lägga i min bibel. Och den lappen har jag ju haft med mig hela livet. Hela livet har jag ju tagit upp det där och kommit ihåg det. Och fortsatt nu så fortsätter det att ha betydelse för mig. Vad jag fick den dagen. Och jag tänker också, liksom, tänk om alla ungdomar hade fått tag på det här. Att det häftigaste livet finns inte liksom på fester eller på byn. Utan det finns i kyrkorna. Tänk om alla hade fått tag på det. Att det finns ju så mycket coolare saker att uppleva. Sen ska man ju inte gå och bli överdriven i det heller. Att man alltid ska söka profetiska tilltal eller tecken. Eller börja förfölja den där profetbosse från by till by. Men då har det blivit lite överdriven. Men att någon gång ibland verkligen få de där extra guldkornen kan verkligen betyda så mycket. En annan sån här händelse som var väldigt stark för mig. Det vet jag att några av er har hört för. Men ni får också tåla en repris. Det var när jag, hur gammal var jag? Var jag 23 eller så? Och läste till psykolog på universitetet. Och jag hade en vansklig period i livet då. Min pappa hade dött. Det var mycket stress på skolan. Det var en del ting som skedde där och då. Och jag utvecklade ganska mycket angst, oro och sömnvansker. Och speciellt så tyckte jag det var väldigt jobbigt med den här oron. Det här ständiga malandet av tankar som inte kunde stoppa. Och det var liksom den sortens oro som det var tankar som inte gick att stoppa. Det var liksom dag och natt så bara gick det runt i huvudet. Och jag kunde inte göra något med det. Och då kunde jag ju ändå en del tekniker från psykologprogrammet. Hur man kan hantera oro och så. Men just då så var det inte någonting av det som hjälpte. Det bara kom tillbaka. Och så var det en dag som jag och Rickard gick på stan i Örebro där vi bodde. Jag vet inte om vi tillhörde någon speciell menighet just då. Men vi brukade och gå på något möte på söndagen sådär. Så vi gick förbi ett ställe där vi visste att en liten afrikansk församling brukade ha möten. Och vi hade varit där någon gång innan och det brukade vara väldigt bra och avslappnat och sådär. Men jag mådde ju inte alls bra och jag kände inte för att träffa några människor. Och kände liksom inte för att gå in där. Men så sa... Ja, Rickard försökte övertala mig och jag sa nej. Men sen till slut så sa Rickard till mig, ja men Gud är där inne och möter dig. Och det var nog profetiskt. Och jag gick liksom med på det till slut och vi kom in där. Och de hade redan börjat sjunga lovsång. Och det var som väldigt, väldigt enkel lovsång. Det var någon som stod och spelade på en synt som inte kunde spela på synt. Och alla bara stod och sjöng och det lät inte bra. Men det var bara så här. Där behövde man liksom inte vara på någon speciell måte. Man kunde liksom bara gå in där. Och de hade texten på någon skärm i lovsången då. Jag huskar inte helt vilken sång det var. Men det var någon som hade någon sån där text. Att jag lämnar mitt liv till dig. Eller jag ger allt till dig. Och jag kände att det var ett sånt där ögonblick där jag bara... Ja, jag har inget att förlora. Jag ger gärna allt till dig. Liksom här, Jesus, kom. Och i den stunden så blev jag bara helt ögonblickligt helad. Från all oro. Den bara försvann. Och den har faktiskt aldrig kommit tillbaka. Jag kan ju bekymra mig för om det sker någonting så. Men jag har aldrig fått tillbaka den sortens oro. Där det bara kom på den måten. Det var en riktig så helbredelse. Och det är en sån grej jag har på min stav och se tillbaka på. Det går liksom inte att förklara på någon annan måte än att det var Gud som bara kom. Jag ska fortälla något mer. Jag är alltid sån här när jag prekar. Jag gråter alltid, men så får det vara. Ni får tåla det. En annan stark ögonblick i mitt liv. Det var ja, också för några år sedan. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan. Men det var i alla fall innan vi fick barn. För jag huskar att den perioden i livet mitt var väldigt präglad av att jag hade en väldigt stark barnlängtan. Och jag och Rickard blev samman 2009. Hanna blev född 2018. Så det var ju ganska många år vi levde samman utan att skaffa barn. Och det betyder inte att vi inte kunde skaffa barn. Men det betyder att det tog ett tag innan det blev rätt timing i vårt liv. Innan vi kände att det var dags. Men jag tror att det är många, kanske extra kvinnor som kan känna igen sig i det där. Att den där barnlängtan kan bli väldigt stark. Det är något med den här biologiska klockan som kan börja ticka. Och man kan verkligen lida av det. Liksom. Och jag minns också att jag tänkte liksom att jag vet ju inte om jag någonsin kommer få barn. Det var liksom verkligen min högsta önskan i livet. Och jag vet ju inte om det kommer att ske. Jag vet ju inte om jag kan få barn eller om det blir så. Det vet man inte förrän det har blivit så. Och då skulle vi iväg på ett möte. En sån möteshelg. Och det skulle också vara så profetiskt möte. Två ganska kända svenska predikanter som brukar profetera mig. Jag skulle komma dit. Och jag minns att jag faktiskt bad innan vi åkte dit då. Att Gud, jag skulle gärna önska att någon faktiskt talar om för mig. Att jag kommer få barn. Så jag bara kan slappna av i det sen. Och ja, vi var på den möteshelgen. Jag vet inte om det var 2 dagar eller något sånt. Och ingenting speciellt skedde. Och jag gick fram för förbön till en av dem som ledde det hela också. Men han fick inte något speciellt till mig så. Inte något jag tror stämde i vart fall. Och ja, mötet var liksom slut och det var tid att börja gå därifrån. Och ingenting hade skett så. Men så var det en av de andra deltagarna på mötet som plötsligt kom fram till mig och spurte om han fick lov att be för mig. Jag bara, ja visst. Och han bara la händerna på mig och bad och välsignade mig och sa inte något speciellt. Och sen så sa han någonting sådär att ja, men, det är... Jag ser en stor glädje som kommer komma i ditt liv. Och så var det som att han inte riktigt visste vad han skulle säga. Han bara, ja men det är någon som är frukt som kommer komma i ditt liv. Som kommer bli till glädje och sådär. Och jag tänkte, liksom, vad säger han nu egentligen? Liksom, det gick ju inte, jag var helt säker på vad han menade. Och så sa han inte mer än det. Och så gick vi och åt. Alltså i den där matkön så fortsatte han liksom att se på mig och var så här som om han ville säga någonting mer. Och jag såg på han och liksom, vad är det? Och så till slut så klappade han sig på magen och bara sa, du kommer få barn. Och det var ju också ganska wow. Det är inte heller något riktigt som bara går att bortförklara. Att det var det jag önskade höra just då. Hur skulle han kunna veta det liksom? Och sen så var det inte länge sedan alls som vi var i lite extra behov av en ekonomisk gåva. Man kan säga att vi flyttade inte till Norge för att bli rika. Det har vi märkt. Det är ganska dyrt att leva här. Och det har liksom inte varit vår prioritet heller här, utan vi ville ju liksom lyda Gud när vi flyttar hit och har fått mycket annat. Men det har varit lite så tider där vi sett att liksom, det har varit lite extra vanskligt denna månaden och så. Och vi har faktiskt fått hjälp flera gånger sedan vi flyttade hit. Men så var det ganska nyligen då som vi såg. Men Hanna har varit syk mycket den här hösten och jag har fått mycket jobbetapp och sådär. Och vi såg liksom att okej, nu kommer det en ganska tuff månad. Och jag bad väl liksom att okej, Gud, hjälp oss med allt och med ekonomin och sådär. Vi lägger det i dina händer. Men faktiskt så var jag har inte varit orolig för det alls. Utan bara känt en så här otrolig tillit. Och då var det nästan så att jag så här började ifrågasätta mig själv. Liksom, vad är detta nu? Har jag liksom blivit högmodig på något sätt? Eller varför är jag bara så här? Ja, det löser sig. Och började liksom tänka lite så här. Kanske lite så här jantelag, lite så här bygdedyr. Liksom, hallå, ska du inte nu? Ska du inte pröva och bekymra dig lite mer för det här nu? Liksom, eller tänka att du må ta tag i det här och så. Varför är du så säker på att det kommer att gå bra? Men jag kom fram till det att jag har ju tro på hans godhet. Att den är så stor. Det är inte så att jag går runt och tänker att jag förtjänar det här. Eller det är jag som kommer att lösa det här. För då tänker jag att det här varit en annan sak. Men just när det gäller att ha höga förväntningar på Guds godhet. Där kan vi faktiskt inte ha för höga tankar. Där är det lov att bara gå all in. Och tänka hur höga tankar som helst. För vi kommer ändå inte tänka det högt nog. Så att verkligen tro på Guds godhet. Att han är så god. Så det bara kommer att lösa sig. Det tror jag faktiskt är lov. Så. Och jag landade i att men det är ju faktiskt därför som jag är lugn nu. Jag har tro just nu på att det är så god min Gud är. Att detta bara kommer att gå bra. Och så kommer det ju en melding på telefonen. Så bara någon som spör om man får ge pengar. Och det är så god Gud är. Och där kommer det här med tacknämlighet in. Och det som Brita var inne på. Det stora i. Dels att Gud finns. Men att Gud finns för mig personligen. Och han finns personligen och bryr sig om mig. I mitt lilla liv liksom. Alltså när man får de där upplevelserna att det faktiskt är så. Då blir man ju så otroligt tacknämlig. Man bara, wow. Gud grep just in i mitt liv. Och brydde sig. Och jag ska landa snart. Men det är på något sätt i det här jag vill förmedla att vi alla ska ha höga förväntningar på. Att oavsett vad dina behov är just nu. Oavsett vad det är du bär på eller önskar mer av. Att bara veta att gå till Gud. Det är som att gå till en god pappa. Som bara vill. Vill lösa ut ande och liv i dig. Yes. Och det här att vi faktiskt får se Guds rike här på jorden nu. Vi får de här glimtarna av att vi inte bara lever i en fysisk, jordisk svär, utan det andliga kommer igenom. Och det kommer igenom oss. Och det kommer igenom oss till andra människor när vi lever i det här. Och det är det som man också blir så tacknämlig för. Det är när andra människor är så modiga och lever ut det här. Alltså de som faktiskt kommer med de där profetiska orden. och vågar säga när man tror att man fått något från Gud. Och de som vågar be för andras sjukdom. Alltså jag blev så otroligt tacksam för de människorna som bara lever ut det här. Och jag tänker att vi alla kanske kan vara ännu modigare i det. Och i våra möten så här, att faktiskt fråga Gud, är det någonting nu? Är det någonting du vill att jag ska säga till någon? Har du någon hälsning till någon? För han är ju här och möter oss. Jag tänker att lovsångsteamet kanske kan komma upp och att vi alla kan ta med det här i vår lovsång och vår tillbedjan och bara vara i det här. Att här och nu så går det att bara möta den heliga ande som bara får fylla dig. Fylla dig utifrån det du behöver. Och man får ha höga förväntningar på Gud. Det går inte att ha för höga förväntningar på Gud. Man kan ha för höga förväntningar på andra människor och på sig själv och på massa ting. Men man kan inte ha för höga förväntningar på Gud. Tack för mig.